Hej och välkomna till Paleopodden med ett nytt avsnitt där vi följer upp med fördjupningar på olika hjälpmedel som kan vara bra när man har inflammatoriska sjukdomar.
Ja, och vi det är Cecilia Nisbet Nilsson och Carl Hultén. Och ja, idag ska vi prata om ett specifikt ämne. Förra gången pratade vi om benbuljong. Och idag hade vi tänkt ta upp surkål.
Yes. Så surkålen är ju, ja, det är väldigt spännande. För det är alltid spännande med levande mat, tycker jag.
Ja.
Att man känner att den maten som, och det finns ju ett antal då som, där vi har med många recept i vår kommande bok. På just levande mat i form av surkål. Kimchi, det kan vara vattenkefir, det kan vara
kombucha,
syrad rödbetsjuice,
egen yoghurt.
Ja, det finns en mängd olika.
Och allt det är då bra om man har en inflammerad tarm?
Ja, så nej. Enkelt ska vi inte ha det.
Okay.
För det är ju naturligtvis så. Jag tänkte att vi skulle gå in specifikt på just det faktiskt. I slutet där. När är det lämpligt och inte lämpligt med olika syrad mat? För det är naturligtvis så att syrade grönsaker är något som fler tål än syrade mjölkprodukter.
Ah,
även om
okay.
Syrade mjölkprodukter också kan vara väldigt hälsosamma.
På grund av proteinerna och
ja,
så vidare.
Ja, kasin.
Men du, innan vi kör igång nu då, så vi brukar alltid göra en liten sån introduktion vad Paleopodden är för alla nytillkomna lyssnare.
Det måste vi göra.
För det är ju den enda podcasten i Sverige som pratar bara renodlat om paleo.
Ja.
Så berätta du, vad är det vi gör här?
Ja, men vi försöker ju ha ett perspektiv på hälsa här där vi kommer in i hälsobiten med perspektivet att människan faktiskt är ett resultat av evolutionen som många andra djur och varelser och växter. Och att vi formats av vår miljö. Det är vårt grundläggande perspektiv.
Ja.
Och om man då har den bilden med sig så framstår vissa hälsobudskap kanske eller vetenskapliga resultat i ett nytt ljus och blir kanske begripliga på ett annat sätt. Och det är det perspektivet vi vill tillämpa.
Mm.
Att både lyfta in den senaste forskningen och prata om den, men också ha det här grundläggande perspektivet som kan ge en fördjupad förståelse bortom forskningen.
Mm.
Så med det sagt, ska precis. Vi dra igång.
Ja, och då är det ju en stor del för en del, men liten för andra, att vi har surkål i vår diet. Och då är min första fråga då, varför syrar man mat överhuvudtaget?
Ja, alltså syrningsprocessen har liksom funnits längre än människan har funnits. Så att ja, alltså bakterierna som har syrat grönsaker, de har funnits längre.
Fast ingen åt det då?
Nej. Så men vi använder den under kontrollerade former. Och då är det då de bakterier som vi då använder, de hjälper ju till att bevara maten. Så det är det primära syftet. Och det förekommer ju även att man syrar kött och så, även om det medför vissa hälsorisker.
Ja, just det.
Och sådär, botulinum.
Ja, just det, den där elakaste bakterien som finns.
Ja, så främsta anledningen har varit traditionellt att vi ville bevara maten. Men idag så vet vi att det här är ett helt fantastiskt hjälpmedel för att förbättra tarmhälsan.
Mm.
Och det har en mängd olika gynnsamma effekter på både immunförsvaret och antimikrobiella effekter. Alltså att man med de här probiotiska bakterierna kan hämma negativa överväxt av till exempel gramnegativa bakterier som kan förekomma i vissa tillstånd och sådär.
Är det här något som man då, liksom benbuljong då, har vetat om i alla århundraden utan att egentligen veta varför?
Ja, det här har ju varit en del av hälsotrend i alla fall i så många decennier som jag har varit med.
Ja.
Men troligtvis sedan början av seklet att det används och att man har varit medveten om. Sen är det också så att de här sjukdomarna har ju verkligen, de här sjukdomarna som mina klienter ofta har och som jag använder de här som terapeutiskt, det måste man göra försiktigt.
Redskap, ja.
För det finns vissa som vi ska prata om sen kan vara känsliga mot probiotika. Men den gruppen av sjukdomar har ju ökat så mycket nu på de senaste decennierna.
Mm.
Så det är nu som man ser verkligt stort behov av av mjölksyra som ett hjälpmedel. Eller mjölksyrade grönsaker som ett hjälpmedel.
Men vad finns det i surkålen som är bra då?
Jo, jag gillar just surkålen. Och den har då en av de här, ett spektrum av laktobaciller som... den dominerande bakterien där kallas för Lactobacillus plantarum.
Okay.
Men när man gör surkål och när man gör många andra, alltså de probiotiska bakterierna är ett brett spektrum av, ja, vi har Lactobacillus acidophilus, bulgaricus, vi har plantarium, vi har circumflex, vad är det den heter? Brevis... ja, det är en annan laktobacill. Men, och sen har vi Lactobacillus thermophilus och andra. Och de lever då i olika typer av syningsprodukter, så trivs de olika bra.
Mm-hmm.
Men den som finns i just surkål, det är den här Lactobacillus plantarum. Och den har man ju kollat väldigt mycket på, kartlagt genomet. Och, man vet mycket om vad den gör.
Mm.
Sådär, och det forskas jättemycket på den.
Men är det då kol, alltså vitkålet som producerar den här just...
Ja, precis. När man har vitkål så finns de finns levande där redan, men väldigt få.
Så då lockar man fram dem med
processen? Ja, man kan säga processen. Att man lockar fram en mängd olika bakterier. Först så lockar man fram en annan art som heter Leuconastac mesentorides.
Kongliga namn.
Det var tungt att läsa innantill. Men den ökar och minskar. Och när, liksom, successivt så sjunker ju pH-värdet från någonstans runt 6 till 6,5-7. Sjunker pH-värdet neråt 3,5.
Det är därför det kallas sur.
Då blir det, ju surare det blir, då förändras ju miljön och då trivs en annan typ av bakterier. Så då ersätts de av Lactobacillus plantarium och Lactobacillus brevis som en annan grupp.
Så då ska man, det är därför man väntar ett tag innan surkålen är klar att äta.
Exakt.
För den ska bubbla klart.
För att de... i och med att det är som en vågor av bakterier. I början så trivs vissa som tål mer syre och sådär när det är lite mer bubblor i. Syrebubblor och så.
Ja.
Sen de här anaeroba, de liksom börjar ta över och dominera efter... Det är det här med efter 2-3 veckor, 15-21 dagar.
Ah, okay.
Det är där de är på topp. Och då ser man de här Leuconostoc, som jag nu uttalar rätt, och Lactobacillarterna börjar dominera i surkålen.
Ja.
Och så smaken avgörs ju av... hur många veckor man har. Men den probiotiska effekten börjar uppstå. Om man liksom vill åt laktobacilleffekten. Då ska man komma upp i precis i 3 veckor där. Där de är, verkligen är maximerade.
Okej. Okay, så då kan man kan inte slänga ihop det och sen ha liksom en snabb surkål. Utan det är verkligen, man får vänta.
Jag gillar snabb surkål också.
Ja.
Och, men då, där är de probiotiska effekterna lite mer okända. Då är det... enterobakterier kan vara kvar, liksom klebsiella kan vara kvar och liksom andra bakterier som liksom finns i själva processningen av det. Men så de här Leuconostoc, när de börjar ta över, de probiotiska effekterna av den känner jag inte till specifikt, men den grundläggande mekanismen här skulle mycket väl kunna vara densamma, alltså att utsätta tarmslemhinnan för bakterier.
Mm.
Och då är vi inne på, då hoppade vi till immunförsvarets påverkan av det hela.
Men du, får jag bara fråga, om man låter surkålen stå liksom jättelänge, blir det en annan bakteriekultur då efter 2-3 månader eller så?
Ja, och då och blir det riktigt surt så minskar den mängden levande bakterier. Och de här bakterierna,
de dör av, för de lever inte i den sura miljön.
Nej, de kan överleva i kylskåpet, men det här är någonting som... jag vet faktiskt inte exakt hur väl
överlevnaden är. Nej, men jag bara tänker på om man då köper sin surkål i en matbutik. Sauerkraut eller någonting man hittar.
De ska vara levande.
De ska de vara kylda. Även om det står att de är förpackade flera månader.
Alla former av avdödningsprocesser och alla biologiska processer går liksom långsammare för de här bakterierna när de kyls ner.
Ja, så
under förutsättning att surkålen inte är pasteuriserad, vilket är en sån här big no-no.
Ja, precis. Dödad.
Så är de levande.
Okej. Okay. Och också då man... men det kanske inte påverkar om man har det liksom i en tätslutande burk.
Nej, de är ju anaeroba, så de trivs under de förhållanden. Så locket ska vara på.
Ja.
Och att att vara noga med att packa kålen tätt liksom, och få bort luftbubblorna.
Ja, för det är ju det. Man ska packa riktigt rejält. Men varför ska man göra det då?
Det är för att de gillar inte att bli utsatta för syre.
Syret
de dör av syret. De börjar jobba.
Okay.
Deras jobb är att bryta ner Alltså lactobaciller generellt och även lactobacillus plantarum, det de gör är att bryta ner kolhydrater till mjölksyra och koldioxid. Och det blir de här små bubblorna då som får burken att kanske bubbla över.
Som de avger det.
Men det är en anaerob process, precis som att mjölksyra bildas i kroppen när man har för lite syre till
utan syre anaerob.
Ja, exakt, absolut. Anaerob betyder utan syre.
Ja.
Och det, man får ju mjölksyra i musklerna också om inte syresättningen är tillräckligt.
Det är
säg att man kör kanske några sådana tabata-intervaller i 20 sekunder, man får mjölksyra liksom.
Ja, tack, det,
det, är det är samma som sker i kolen.
Ja, okej. Okay.
Fast inte på riktigt samma, det är helt olika. Men, men det finns vissa biokemiska likheter.
Men du, lactobacillus plantarum, heter det så?
Ja.
Ja. Den då påverkar immunförsvaret, hur då?
Just det. Ja, det här är ju ett väldigt nytt och spännande område. Den har ju många effekter på tarmhälsa vid sidan av immunförsvaret. Men om vi börjar med immunförsvarets påverkan så vet man att ja, en av de grundläggande hypoteserna om varför vi blir sjuka är autoimmunitet och allergier. Det är ju förstås hygienhypotesen, det är för rena miljöer. Och en konsekvens av västvärldens kliniska miljöer, antibiotikaanvändning, allt det är en minskad belastning av bakterier på vår tarmslemhinna.
Mm.
Och man har sett med hjälp av, det finns parasitterapi i form av hakmaskterapi till exempel, som är väldigt effektiv för att stimulera bromsen i immunförsvaret. Och på samma sätt så man har sett liknande effekter av lactobaciller på tarmslemhinnan. Alltså att belasta tarmslemhinnan
eller utsätta den för lactobaciller. Utmana immunförsvaret så att det blir starkare.
Ja, eller? Kanske inte starkare utan det handlar om modulerande
bredare
effekter. Ja, för att vi vet idag också att den här probiotikan inte påverkar speciellt. Det är inte så att man stimulerar och breddar bakterietillväxten i magen med probiotika. Det ska vi prata om i en annan podcast, hur man gör med prebiotika.
Ja.
För då kan man göra det. Men vad det här gör det är att man vet att det kan modulera immunförsvaret. Det kan stimulera sådana dendritiska celler. Det är alltså som bläckfiskliknande immunförsvarsceller som kan utbilda immunförsvaret.
Aha.
Det kan påverka och stimulera T-hjälparceller och T-mördarceller som hjälper till att lugna immunförsvaret. Man får till den här bromsen i immunförsvaret.
Alltså växelverket inne i kroppen blir liksom oljat.
Ja, det här är liksom hypoteser. Det är så här skulle det kunna vara som vi ser att det har en positiv inverkan med allergier. Men det här är både för mig och för de flesta som är inne på området, ganska okänt område och det finns inte supermycket forskning på det här på människor. Finns lite grann, man vet det här med att man kan förskjuta, påverka immunförsvaret, kanske påverka jämvikten mellan olika delar av immunförsvaret som kallas TH1 och TH2-svar. Man kan bromsa, och det är min erfarenhet av användare, att det hjälper till att lugna magen. Mm. Det hjälper till att få till en långsiktigt sund tarmhälsa. För många.
För många, precis. Ja. Men då tänkte jag bara fråga, liksom, hur mycket ska man äta då?
Ja, och ett par matskedar tycker jag per måltid kan vara en bra mängd.
Okej, så man kan gärna ha det fyra gånger om dagen då?
Måltider. Jag ser inget negativt med det. Och personligen så använder vi liksom sporadiskt, när vi har en batch med surkål klar så använder vi det. Men sen så kan det gå veckor och månader utan att vi använder, då kanske vi använder
kimchi
eller kombucha eller syrade betor eller att man använder andra probiotiska, men att jag har inte probiotika i min kost dagligen, men däremot under flera typer av tillfrisknande processer så kan det vara väldigt gynnsamt. Men så finns det också undantag.
Precis, men då till exempel då om man har en matallergi, då kan man bli hjälpt genom att man tillsätter surkål till sin diet.
Man kan i vissa fall bli hjälpt.
Ja.
Och jag ser det som att den gynnsamma effekten, den kommer i väldigt många fall. Vissa fall av överkänslighet och framförallt via de här inflammatoriska tarmsjukdomarna som är ganska tydliga. Där har jag sett, alltså det här är väldigt outforskat.
Precis.
Men det finns vissa, alltså man vet ju till exempel att surkålen när man syrar så blir den mer histaminrik.
Mm.
Och det är någonting som kan vara problematiskt för den grupp som är känslig mot histamin såklart. Mm. Och då kan man...
Hösnuva bland annat. Mm.
Ja, och det är ju jättetydligt att ja, men andra livsmedel som... ja, alla typer av syrade livsmedel eller saker som
innehåller man histamin. I
burk. Ja. Som, då ser man sådana symptom, då kan man vara försiktig med just surkål.
För jag har ju varit det tidigare men har blivit av med min... pollenallergi och alla mina matallergier överhuvudtaget genom att jag gick över till paleo då. Så för min del så ska det ju inte påverka längre, men det kan, jag kanske ska vara lite försiktig om det ligger och lurar.
Ja, man får uppmärksamma i alla fall på om det finns känsligheter för det. Om det är liksom, om man introducerar en probiotika och börjar må dåligt av det, då är det något man ska lyssna på. Och ju större symptom man får av det, desto där det är tecknet så att säga. Det kan vara en lång väg tillbaka. Men det betyder inte att det är skadligt i sig med surkål bara för att man reagerar på det. Utan det kan vara så att man är inflammerad i tarmslemhinnan. Och då kan ju alla typer av mikroorganismer irritera.
Ja,
och det. Även de fibrer som finns i surkålen. Men att det kanske är det som man behöver mest på sikt.
Mm.
Att återställa en sund tarmhälsa. Men i inledningsskedet får man kanske använda andra strategier.
Mm.
Så att man kanske inte kan använda det för att bli av med inflammationerna i alla fall.
Mm.
Och, så men, det finns en del andra, just personer som är känsliga mot det här med FODMAP som vi har varit inne på, kan vara en sån grupp. Och sen personer som har bakterieövervikt i tarmen, det här med SIBO då. Så, för där kan det finnas också en inflammationseffekt på grund av att de här bakterierna i vissa fall producerar mjölksyra.
Okay.
Och det gör också laktobacillerna som finns i surkål. De producerar, och det kan ju spä på en redan inflammerad process i så fall.
Just det. Men om man bara snabbt sveper över då FODMAPs, det kanske vi kan utveckla senare. Men det är ju då, om till exempel när man reagerar mot sädesslag fast man inte är glutenintolerant. Utan precis. Det är andra saker.
Det är FODMAPs. Precis, att man, det kan vara att man reagerar på olika typer av kostfibrer. FODMAPs innebär ju ett program. Jag har en sån lista att ladda ner från min sida också, tror jag. FODMAP står för fermenterbara oligodimonosaccharider, sockeralkoholer, polyoler. Och det är ju ett samlingsnamn för olika typer av svårabsorberade kolhydrater egentligen.
Ja, just det. Så att, precis, men vi ska inte gå in på det nu, men bara för någon som undrar då. Men du, då ska man liksom undvika surkål kanske då om man har någon form av allergi som man reagerar på som man känner. Det är de som ska som inte, eller är det fler människor som bör undvika?
Ja, alltså har man IBS så är det ganska vanligt att det blir lite starkt i början. När man ska bli av med det, så man använder det inte i början. Men det här är lite av en process där man får försöka att få ner inflammationen med andra strategier.
Mm.
Vi ska inte fördjupa oss i det, men man får försöka med andra strategier och sen försöka bygga upp tarmfloran och då att man i ett sekundärt skede kan använda probiotika, precis samma probiotika som man fått reaktioner på i början kan vara vägen tillbaka till mycket stabilare tarmhälsa på sikt.
Okej, okay. Men vad bra. Då, vad hade jag mer för fråga om det då? Jo, men allting annat som surströmming och sånt, är det... Tillhör det den här gruppen eller?
Jag skulle dela upp det här i tre olika grupper. Alltså fermenterade grönsaker är en sak.
Ja.
Fermenterade mjölkprodukter är en annan.
Ja.
Och fermenterade köttprodukter. Surströmming är definitivt en sån fermenterad. Och vilka bakterier som är aktiva där vet jag inte. Men jag ser som att det finns vissa risker där när det gäller.
Okay.
För den blir ju på burk ofta. Och i den miljön så trivs botulinum, toxinproducerande och Clostridium botulinum, om jag inte minns fel, en bakterie som tillverkar ett toxin som är bland det giftigaste vi vet.
Riktig matförgiftning.
Det förekommer ju på de ställen där det finns sådana traditioner att syra just köttprodukter av olika slag, så förekommer ju det, botulinumförgiftningar i Kanada till exempel och så. Men att under kontrollerade former, det är såklart man inte behöver vara rädd för att äta surströmming. Så jag skulle kanske inte äta surströmming från Östersjön såklart.
Nej.
Även om det är lagligt att sälja.
Men vi återgår till surkålen och de här botulinumbakterierna.
Ja.
De kan inte uppstå där i vår egen surkål.
Inte vad jag känner till. De trivs de behöver
konserver liksom, framförallt.
Ja. Jag ska inte svära på det, men alltså det är inte, man behöver absolut inte vara rädd för att göra sin egen surkål.
Nej, tack,
det har liksom något. Aldrig misslyckats när jag gjort det. Men jag vet att det förekommer, men det som kan hända är att man får in lite för mycket luft i de där burkarna, att man inte packar tillräckligt tätt. Och då kan det komma in mögel som kommer ner. Och då kommer man märka att det är som en annan färgton på det lagret överst. Okay. Som är...
Men det vill egentligen bara ta bort och slänga.
Exakt, man skrapar av och typ 2-3 cm under mögelytan. Så och sen kan man äta resten. Och det känner man på smaken, det smakar ingenting.
Nej, men jag är uppväxt på landet. Jag vet, min mamma, hon luktade gott. Så bara bort med mögel på allt och sen åt man. Liksom, det var inget snack.
Nej.
Nej.
Men det låter som kloka, alltså att lita på näsan. Och,
lita på, ja precis.
Man behöver absolut inte vara rädd för, nej. Man kan lita på att Lactobacillus plantarum kommer ta över till slut. Mm. Oberoende av vilka bakterier som finns där. Man behöver inte vara rädd för att ta i kolen. Eller, och de där septiska råden om att sterilisera allt och så. Det är min erfarenhet att det behövs inte helt enkelt. Det räcker att skölja och diska enkelt.
Ja. För vi har ju ett sånt starkt immunförsvar i både i munnen och ögonen och...
Ja, vi har precis, de här bakterierna finns i vårt saliv också.
Ja, i salivet, ja, precis. Så det ska till mycket innan det kommer in något i den inre barriären, så att säga.
Ja, ja, vi är väl rustade att tåla de här. Och de finns ju som sagt i vår normalflora också.
Ja. Då kan vi rusta dem ännu mer med surkål.
Mm.
vårt försvarssystem.
Precis.
Vad bra. Men då, hur man gör surkål är lite snabbt. Man tar vitkål och strimlar.
Vill man läsa om det här? Jag har ju det på receptfliken på min hemsida. Men om man ska göra surkål, som jag brukar göra, så är det riva med en matprocessor. För det är så jäkla jobbigt att stå och riva allting för hand. Man kan ju förstås göra det också. Men då får man det finstrimlat i en sån mixer helt enkelt. Och sen så
tar du bara lite kuber och slänger i och så kör du? Eller?
Jag choppar upp dem så stora som möjligt för att få ner dem i det hålet ner. Och sen så strimlas det över i en 20 liters hink. Mm. Jag brukar köra två hinkar. Sen så har man på 1% vatten, vilket blir 10 gram per kilo.
Okej.
Okay.
Är det viktigt det där, hur mycket vatten man har?
Ja, jag tycker 1-1,5% salthalt. Om man har för mycket salt så blir det helt
du sa
andra.
Vatten, ah, okej, okay, förlåt. Men du tar 1% salt?
1% salt.
Ja, du sa vatten.
Jaha, okej. Okay. Ja, men salt menar.
Salt,
det kanske, det jag kanske tänkte var att det kommer suga ur vatten,
ja.
Det där saltet.
Ja.
Och sen så krossar man själva kolen med en björkstav har jag, som man krossar runt
en den. En mortel går bra också.
Ja, väntar 10 minuter. En mörtel går också bra. Björkstaven är lite så här storskalig lösning och det gillar jag för att man kanske, det är smidigt att kanske göra en 10 liter surkål på en gång.
Ja.
För de ska ju syras i 3 veckor och sen ska de lagras ytterligare ännu längre.
Ja, så har du ett litet lager sen. Ja.
Precis. Så stor hink, matprocessor tycker jag om och björkstav. Och göra mycket. Och sen har man det för typ halva året.
Men då du krossar kolen i med salt och sen vatten på.
Inget vatten på, utan det är sina egna safter bara.
Aha.
Så man kan vrida kolen lite, så krossa växtfibrerna så att bakterierna kommer åt ordentligt. Och när de blir liksom, så man kan vrida ur kolen och att den faktiskt ger från sig massor med vatten. Då är det dags att packa den i burkar.
Mm-hmm.
Ju mer man knådar kolen desto bättre. Men man kanske inte orkar knåda hur mycket som helst.
Mm.
Men sen packar man det för hand i burkarna. Man behöver inte fylla upp med någonting, man behöver inte lägga på någonting. Det räcker att fylla upp hela vägen. Och trycka bort all luft. Och sen sätta på ett lock som sluter tätt.
Och det går bara med vanlig konserv, alltså skruvlock.
Ja, jag gillar dem bäst, att använda gamla
sillburkar.
Ja, olivburkar och allt med lagom storlek.
Och sen bubblar det och så ska du bara låta det vara då?
Sen får man ställa på tidningar, ja. Och så bubblar det i 3 veckor.
Ställa på tidningar för det läcker ut.
Ja, det kommer att läcka ut vätska. Det gör det alltid. Men att, man ska inte gå där och öppna för mycket, utan det blir ju en koldioxidsyrlig miljö där inne som man förstör om man håller på att plocka bort locket hela tiden.
Aha, för man släpper in syre. Ja. Men du, och sen kan man ju smaksätta också, kan jag tänka mig, med massa olika...
Ja, just det.
Och när det är klart, de här, eller?
Det kan man både göra innan och efter. Alltså, och det finns ju en mängd olika, alltså kimchi är en sån variant.
Just det.
Och surkålen använder jag som default probiotika för att den är så väldigt enkel och det är väldigt... förhållandevis få som är känsliga mot den. När man börjar blanda in väldigt mycket chili till exempel, som man gör i kimchi, så ja, då är det, finns det en viktig grupp, nämligen personer med autoimmunitet som inte bör äta det. Då.
Nej, just det. Mm.
Så därför, ja, surkål tycker jag är väldigt bra använda som start probiotika. Ett par matskedar per...
Men du, om man då inte är så ambitiös som du då med hinkar och björkstavar och grejer, kan man köpa surkål i sauerkraut?
Ja, butiken? Det finns flera olika märken som är opastöriserade.
Och det funkar?
Ja, det funkar lika bra.
Ja, vad bra.
Så där kan man inspireras till recept och jag sånt vet, också.
Lidl har ju en massa sånt där. Billigt också.
Är det tysk?
Det är tyska. Ja, tysk surkål.
Tysk surkål.
Ja,
sånt ja det man finns både Tistelvind och sen har ju... Ica har en egen ekologisk variant också som heter I Love Eco. Det finns massa.
Ja.
Men bara om inte är pasteuriserade så är jag nöjd.
Ja, kolla etiketterna bak. Det ska vara opasteuriserat. Och så ska det inte vara något socker i heller. För då,
nej.
Utan nej, men det är salt och kol. Och, ja, precis. Det är det som ska vara i. Så ut och leta eller gör eget. Jag lägger upp också recept på swedishpaleo.se så att ni hittar det. Det var väl bra.
Yes.
Litet surkålsavsnitt.
Ja. Perfekt.
Då tackar vi för idag.
Kan ja, tack så mycket för idag.
Ja, så ses vi nästa gång.
Vi ses i framtiden.
Ja, det gör vi. Hej då.
Hej då.